En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Idag med försvarsminister Pål Jonson från Sälens högfjällshotell på Folk och Försvar. Välkomna!
Vår beredskap är god.
Ja, då sitter vi här igen på vårt hotellrum och med oss så har vi Pål Jonson. Välkommen!
Tack så mycket!
Du höll ju ditt tal här och pratade, eller man kan säga om man börjar med Ulf Kristersson, så sa han ju att vi är inte i krig, men vi är heller inte i fred. Vad menar han?
Att hybridattackerna mot Sverige och våra allierade har ökat i styrka och omfattning, och vi ser att Ryssland använder allt mer utav dolda och förnekbara metoder, och det har vi ju under en längre tid varit exponerade för när det kommer till cyberangrepp och olovlig underrättelseinhämtning och desinformation och propaganda. Men vi ser ju också att Ryssland använder rena sabotageangrepp mot andra allierade, så det är en tydlig rysk eskalering i agerandet som vi måste förhålla oss till.
Men vår lagstiftning där är ju väldigt tydligt uppbyggd att antingen är det fred eller så är det krig och däremellan ingenting. Mm. Hur tänker ni liksom när ni skickar ett sånt budskap, hur man ska hantera det i så fall?
Det handlar ju om medvetenhet att göra samhället och att folk också är mer vaksamma, och det finns en insikt om att vi måste vidta säkerhetsskyddsåtgärder och att det ytterst måste stärka vår förmåga till avskräckning och försvar. Så att jag tycker att det är rimligt att vara avvägt, och det är precis det begreppet också som Mark Rutte använde i sitt tal i december, där han också sa att vi är inte i fred och vi är inte i krig, och det är en realitet som vi måste förhålla oss till.
Hur väl skulle du säga att vi är rustade för det läget?
Allt bättre, men inte tillräckligt. Om jag skulle beskriva det som politiker ofta gör då, i termer av trender, det är ju ofta som man pratar på det. Men vi tar åtgärder för att stärka vår motståndskraft mot hybridhot, och det har ju en hel del att göra med, ja, som politiker är man ju ofta väldigt fokuserad med hur regeringskansliet är organiserat, men det vet du, med nationella säkerhetsstrategin och säkerhetsrådgivaren och säkerhetsrådet och en minister för civilt försvar som ju jobbar väldigt mycket mot att i allmänhet stärka motståndskraften då, både mot naturligtvis händelse av väpnas angrepp men också hybridhot. Och sen så handlar det också om aktiv motverkanspolitik mot Ryssland, och det pratade utrikesministern rätt så utförligt om också. Det sker ett arbete både naturligtvis inom EU då med olika fusion cells som man har då, och kunna dela underrättelser, och NATO arbetar ju nu också med sig över sin hybridstrategi. Så att vi gör saker på nationell nivå och vi gör det på internationell nivå, men det är klart att samtidigt så har ju Ryssland, men man pratar ju också om både Kina och Iran i de här sammanhangen, också ökat sina aktiviteter.
Men jag tänker bara en följd på det, för att det är ju, du säger att man ska öka avskräckningen. Mm. De verkar inte känna sig så avskräckta. Alltså vi har en radikal ökning på cyberattacker, påverkansoperationer, de här kabelbrotten bara fortsätter. Mm. Alltså de verkar inte uppfatta någon större avskräckning, de verkar inte så rädda. Kan man få dem lite mer rädda så att de slutar?
Så är det, och det är klart att det bästa motverkanspolitiken som vi gör det är att stötta Ukraina, för det är ju en strategisk målsättning för Ryssland och invadera och ockupera hela Ukraina, och det är naturligtvis en enorm bakstöt för Ryssland att man så långt in i kriget inte nått några av sina strategiska målsättningar där vi lag. Sen är det ju vad vi gör också mot Ryssland, och då svarar vi ju när Ryssland gör saker, men vi svarar inte nödvändigtvis på samma sätt. Nu säger inte jag att Ryssland har gjort kabelbrott, men om Ryssland leker med det skulle vara ett exempel att Ryssland klickar av kablar, så skulle inte vi nödvändigt klippa av ryska kablar, utan då skulle vi svara på andra sätt, va? Det är samma som vi svarar ju inte med desinformationsoperationer som vi får riktade mot oss med att göra desinformationsmetoder mot Ryssland. Man måste hitta andra metoder att påverka. Sen har vi ju gjort många saker för att begränsa Ryssland, det handlar om underrättelseofficerare som flera länder nu, och inklusive Sverige, ja, för ett tag sedan också kastat ut. Det sanktioner, det antal sådana saker som vi gör för att begränsa Rysslands möjligheter att både kunna påverka oss och kunna störa våra samhällen.
Men jag tänker från nu, och om vi nu vill att de ska bli lite mer avskräckta, vad skulle det viktigaste vi kan göra som vi inte gör idag som skulle få dem att faktiskt lägga ner de här operationerna? Att höja kostnaden för angrepp mot Sverige? Vad skulle vara det viktigaste som vi inte redan gör?
Ja, det är lite svårt som politiker att föregripa sånt arbete som äger rum, men det viktigaste för att få Ryssland att förstå att de måste sluta med den saken, det är ett gemensamt agerande, och det behöver vara helst ett gemensamt agerande inom hela EU, för EU har många instrument, inte minst på det ekonomiska och juridiska området. Ibland är det också åtgärder som man gör inom ramen för NATO, och det är klart att kan vi få ett gemensamt transatlantiskt förhållningssätt till detta och utveckla en stark och gemensam Rysslandspolitik, så är det en stor tillgång i sammanhanget.
Jag tänker när man lyssnade på Christopher Cavoli som ju var här, som är NATOs högsta militära befälhavare i Europa, så sa han att det här målet som vi har satt upp med 2,6% av BNP till försvarsutgifter, att det inte räcker längre. Tycker du själv att det räcker?
Det räcker för att genomföra totalförsvarsbeslutet. Det bedömer jag att det finns en ekonomibalans, och det jag faktiskt är på sätt och vis nöjd över det försvarsbeslutet, det är att det inte innehåller några nya regementen eller organisationsenheter, och det innehåller inga nya lister på krigsförband, för vi har alldeles för mycket haft pappersförband och inte krigsförband som vi sedan inte har tillfört materiell och förnödenheter till. Så det tycker jag är bra att vi stärker de krigsförband som vi har. Däremot så vet vi ju att NATO nu vid toppmötet i Haag kommer att sannolikt att fatta beslut om nya militära kapacitetsmålsättningar, och det gör man ju med utgångspunkt för de tre nya försvarsplanerna som är hotbildsbaserade, det vill säga att de bygger på antagande om rysk militär förmåga, och då får vi nog förbereda oss att de kommer att kosta mer än 2,6% av BNP. Jag ser dock inte framför mig att vi kommer att behöva fatta ett helt nytt försvarsbeslut för att hantera capability targets, utan det kommer att vara att fylla på en hel del i krigsorganisationen, både för att göra den mer tillgänglig men också göra den mer uthållig.
Men är det ett löfte du kan ge att man inte kommer att peta in en massa nya uppgifter utan att tillföra upp då till 3% av BNP pratar man ju om?
Jag ska vara försiktig med att säga BNP-mått, för låt oss först fastställa de här capability targets. Nu är de tyvärr hemliga då, men så man kan inte säga exakt vad de syftar till. Men då vet vi ju sagt notan, och den kommer ju fördelas mellan de allierade på detta.
Nu är det ju som så att det är ett halvår kvar ungefär innan det här ska klubbas. Jag antar att du har en bild av ungefär vad det här kan handla om. Kan du öppna lite grann på luckan och antyda vad kommer att komma i det här?
Ja, det är klart att försvarsplanerna innefattar ju till exempel också hela Norden-Baltikum-området, och där har vi väldigt viktig kunskap, och vi har också viktiga militära förmågor. Så när vi har då fattat vårt totalförsvarsbeslut och tagit fram underlag till det, det bygger ju också Försvarsmaktens analyser, och som Försvarsmakten sa, det är ju första totalförsvarsbeslut som vi fattar som allierad. Så det innebär att i princip allt i den som vi gör nu då i krigsorganisationen, och inte minst det stora fokus som har varit på det här försvarsbeslutet med förnödenheter, det gör vi med insikt om de capability targets. Jag skulle vilja säga rent generellt så är ju, utan att gå in då på saker som är blöda sekretess, och det sa ju mitt anförande igår, att krigsdugligheten i Europa är för låg. Tillgängligheten på markstridsförbanden, den är för låg i Sverige och på många andra länder. Så det är en stor fokus på markdomänen inte minst, och det kommer säkert också prägla de här capability targets. Så det är väl en sån parameter ändå som jag kan ge inriktning på.
Amanda?
Apropå tillgänglighet, vi har två brigader idag. Det ska bli 4 till 2030. I början på kalla kriget hade Sverige 37 brigader och i början på kriget hade Ukraina 30. I det sammanhanget låter ju 4 ganska futtigt. Räcker det?
Lite tråkig grejer då, men att definiera saker så pass man är medveten om skillnaden. Dels ukrainska brigader är ungefär hälften så stora som våra brigader till att börja med. Det vill säga då snarare 2000 snarare än 4000. Det andra är att det är en jättestor skillnad mellan en mekaniserad brigad och en infanteribrigad. Och målsättningen är att vi ska ha 3 mekaniserade brigader och en infanteribrigad. Sen vill jag också säga då att stridsgrupp Gotland som vi pratar om, det är också, när jag besökte Gotland i förra veckan, så det är ju upp till 4500 soldater, så det är rätt så stora enheter till detta. Så räcker det? Ja, det är ju baserat på den hotbildsanalys som har gjorts, och också naturligtvis att vi kommer att behöva samverka nära både med Finland som är väsentligt starkare än oss på marxistområdet, får man erkänna. Det är ju upp till 13 brigader de har, och sen kommer vi att behöva samverka också mycket med Norge, och de går ju också upp nu då till, som jag har förstått, med 3 nya brigader som de har fram till 2036. Men markdomänen är viktig, och det är viktigt också att vi har uthålligheten i förmågan över tid att verka på marxistområdet.
Och den hotbildsanalys som ligger till grund för detta är väl precis som ganska mycket annat. Det rör sig ju väldigt fort. Den börjar väl kanske redan bli daterad.
Precis, så är det ju här och nu naturligtvis. Då vi följer utvecklingen i närområdet väldigt noggrant. Och det är väl ingen hemlighet att vi är väldigt intresserade av vad som sker i Kaliningrad, Pskov, alla Kurti och Pechenga som ju är vårt eget närområde. Och just nu kan vi väl säga att det är rätt så lite soldater där, men det bygger ju på att de är i och kring Ukraina, och det är klart att därför är det ju också i vårt eget intresse att fortsätta stötta Ukraina, för att liksom att det militära problemet är där och inte här, och så att vi om inte annat ett upplyst eget intresse. Men det börjar naturligtvis i att stå upp för fundamentala värden, som jag sa, stötta Ukraina är inte ett val utan det är en plikt, och det är också stå upp för en regelbaserad världsordning och att vi får ett Europa byggt på folkrätt och inte den starkes rätt.
Samtidigt så kom det en nyhet nu inför Folk och Försvar, en satsning på nya stridsvagnar. Mm. Som jag har förstått det, inköp av 44 helt nya och modernisering av 66. Mm. Hur ser det ut med våra lager där? Vad är det numerära målet att ha ute i verksamheten när den här satsningen är på plats?
Sammanlagt så blir det att vi går upp ungefär från 110 stridsvagnar som vi har idag upp till ungefär 155 stridsvagnar då. Så det blir ju, det blir ett rätt så betydande marxistpaket för 22 miljarder, och det är helt nödvändigt om vi ska lyckas stå med de här rätt så ambitiösa planerna för att uppnå 4 brigader som i allt väsentligt är färdiga fram till 2030. Vid sidan av det så tillför vi ju också medel då för att och också förstärka CV90-flottan som vi har. Så att det är, vi har under allt för lång tid på marxistsidan eftersatt underhåll och som gjort att tillgängligheten har blivit alldeles för låg. Men det är ett rätt så stort marxistpaket. Och jag sa ju också i mitt tal igår då att det kommer rätt så stora belopp. Vi fattade beställningsförmyndigande för 128 miljarder på ett år. Och det behövs. Men leveranserna kommer att dröja. Vi pratar någonstans 28-30 som huvudsak som en hel del av detta kommer. Och det har ju att göra med att det är rätt så långa tider på försvarsmateriel också då. Och sen så gör vi det, ska jag säga, och det är ändå rätt så viktigt. Vi gör det tillsammans också med både Norge och med Tyskland, och FMV förhandlar fram det rätt så snabbt. Men det är klart att har vi samma stridsvagnar så har vi bättre förutsättningar att bedriva strid tillsammans, så vi kan också få ner priserna.
På tal om långa ledtider, det händer ju väldigt mycket i och på och under Östersjön. Och där har ju också Sverige kanske unika förmågor. Där Finland och Norge har bra kapacitet på markstridssidan, så är det väl kanske vi som är dominerande på marinen i Östersjön. Och där har vi också en del materielprojekt som borde vara på gång. Hur har vi kapacitet att hantera de här nya uppdragen? Är det någon som bevakar västra sidan till exempel och vår import-export?
Ja, mycket bra och rimlig fråga. Vi har ett Östersjöfokus och kommer att ha det även fortsatt, och finns inget land i världen som kan Östersjön så väl, med all respekt för Bundesmarin och den polska marinen. Så det är ju vårt främsta operationsområde. Sen när det kommer till försörjningssäkerhet och när det kommer till handel, så är ju västkusten också väldigt viktig. Nu kommer vi förhoppningsvis också så småningom också få de här Luleå-klass klassen som ju kommer att vara väsentligt större då som ytstridsfartyg, men också med lite större strategisk rörlighet, och vi kommer att behöva fler ytstridsfartyg också då. Så jag hoppas att de satsningarna också ska kunna möjliggöra att vi ska kunna ha en ökad närvaro också på på i Kattegatt och i Västerhavet, men ytterst hur de här plattformarna ska styras, det ska inte jag som politiker avgöra, utan det är marinchefen och operationsledningen.
Kan du påminna våra lyssnare om hur ligger de här materiellprojekten i marinen? Vad satsar man mot för numrär där?
Ja, vad har vi nu med patrullfartygen? Så har vi 9 ytstridsfartyg nu då. Sen är ju målsättningen med Luleåklassen att 2 fartyg ska komma redan 2030 och sen ytterligare 2 fartyg ska komma då 2035. Och nu är ju detta i en produktdefinitionsfas som det heter, så man håller ju på och sätter hur långa de ska vara, vilken till exempel ifall de ska ha högräckviddigt luftvärn som skulle kunna vara viktigt då för att också tillsammans med Patriot-system kunna hantera mer kvalificerade inkommande robotar. Och sen så specifikationerna är inte färdiga än, utan ett arbete som FMV och marinen gör.
Men räcker det? Och räcker de ubåtar vi... Ja.
Det är ofta man får den, hur långt är ett snöre? Räcker det? Räcker försvarsinvesteringar? Det är den bedömning som Försvarsmakten och marinen har gjort, att de här plattformarna kommer att krävas. Sen lyssnar jag mycket noggrant också på förre marinchefen, som naturligtvis också vill ha större volym och också, som jag tolkar, fler plattformar och sådana saker. Och det får vi väl ta ställning till också i framöver till kommande försvarsbeslut med mera. Det var inte ett, jag inser att det inte var ett tydligt svar, men
det är rätt så
svårt att svara på just de här, ifall det räcker, frågan.
Mm. Vi ska fortsätta glida över till kanske såna här snören och knepiga frågeställningar och lite annat. Konferensens tema handlar ju om ledarskap och sådär, och vi hade då första dagen Carl Heaf från RISE, seniorforskare på RISE. Mm. Och han sa någonting om att vi kommer att behöva gå på stigar som inte är som man inte har gått på tidigare. Vad tänker du generellt sett på det när det gäller det här området? Vilka stigar kommer vi att behöva gå på som vi inte har gått tidigare i att förbereda oss för morgondagen och hantera dagen?
Om du tänker på teknologiutvecklingen och innovation, eller kan du utveckla det, Patrik, så jag förstår
jag
lite bättre?
Jag tänkte att jag började med lite så här flummigt, så att du fick tolkningsföreträde och greppa det.
Det är sällan att politiker bommar, jag inser mina begränsningar här då, men om jag ändå får prata av vad hjärtat är fullt då, så är det ju det här att få en starkare innovationskraft i Försvarsmakten, och det måste börja med en sak, och det måste börja med att Försvarsmakten har ett militärt problem som ska lösas. Teknologi i all ära, men jag vet att Försvarsmakten har jättemycket att göra nu med beredskapsanpassningar, Ukrainas stöd och tillväxt på hemmaplan, men jag tror att det är jätteviktigt också att man hela tiden bejakar den snabba tekniska utvecklingen och ser vilka militära problem som den också kan lösa. Jag har varit mycket kontakt med det som heter Defense Innovation Unit i Silicon Valley, som ju arbetar så här med att snabbt identifiera ny teknik och sen på någonstans ett år få det som heter In the Hands of the Warfighter. Och så frågar jag han som är chef för DIU, hur åstadkommer man det här? Vad är det viktigaste med att vara bra på innovation? Ja, och det är ju det militära problemet. Hela Silicon Valley bygger ju på att lösa problem, och det kommer ju från försvarsindustrin. Men så det viktigaste är det att aggressively attacking bureaucracy. Aggressively attacking bureaucracy. Och det är alltså för oss att se över våra ledtider på hur vi gör materiellanskaffningar. Har vi ett proportionerligt och välinformerat säkerhetsskydd? Hur ser trösklarna ut? Och vi måste arbeta annorlunda där. För jag tycker, Johan brukar ju vara med på podden, brukar ju prata om den teknikskulden. Och jag tror att vi har haft en lite för omständig byråkratisk process som har gjort att vi inte riktigt kunde hängt med i tekniska utvecklingen.
Det är en av de mest fantastiska underdrifter jag har hört, tror jag.
Och det var, vi presenterade ju GNAD då igår då, som det var, det vi gjorde ändå på ett år från att jag presenterade försvarsinnovationsstrategin till att vi faktiskt också då får fram drönarsvärmar, som är rätt så ovanligt just svärmteknologi. Det har man inte så mycket ens i Ukraina. Och också då med, som arméchefen sagt, att avsikten är ju att man ska kunna förbandsätta detta nu då under det kommande året. Och det är rätt så snabbt, och det skickar en signal till att ja, vi behöver nog jobba mer så här.
Ett bra exempel, och så ser vi fram emot att det där accelererar. Men om vi tar den andra delen i det då. Teknik är ena biten, personal är den andra. Och här står vi ju då i en situation att Försvarsmakten har ju personal uppfyllnadsproblem. Om man då ska tillväxa, fixa officerare, utbilda värnpliktiga. Man har ju skjutit nu på målet med 12 000 värnpliktiga per år till 2035. Här så har vi en situation då, då vi har en möjlighet att plocka in fler värnpliktiga men att officerare utbilda dem. Men Finland har ju reservister och skulle kunna då utbilda. Kan vi se sådana lösningar vi aldrig gjort förut? Att Sverige köper in och betalar lönerna för finska officerare som utbildar svenska värnpliktiga för krigsförband som ska gå till norra Finland.
Det låter spännande. Finns vissa lagstiftningsbegränsningar kopplat till medborgarskap och vilka förutsättningar som detta skapades. Vilka begränsningar och möjligheter det kan skapa. Värnpliktiga får bedriva delar av sin utbildning utomlands. Det faktiskt finns en öppenhet för det, men däremot till att ta in utländska officerare, då vet jag faktiskt inte hur det bra förhåller sig med säkerhetsskyddslag och medborgarskap och sådana saker som kan sätta begränsningar. Men det finns det jag tyckte ÖB fångade väldigt väl, det är att det fortfarande sitter inne lite grann i vårt muskelminne när vi jobbade med huvudsak fokuserade Försvarsmakten på internationella insatser och också en del att man tappade en del som på engelska heter the tricks of the trade i att kunna leda större formationer och att vi också då fått en rätt så stor officerstäthet. Och ibland när jag tror jag det absolut roligaste med det här uppdraget är alla förbandsbesök. Jag har gjort någonstans mellan 50 och 60 förbandsförsök och det, vi har rätt så många unga officerare nu som var, som formades under tiden när vi höll på med internationella insatser. Och det är inte alltid att det finns en erfarenhet där hur man hanterar ett kompani på ett begränsat antal personer. Robert Dahlsjö som vi säkert känner här och som jag tycker alltid är slag för när han pratar om den groteska officerstätheten. Och det skulle jag absolut inte använda det begreppet, men jag tycker det liksom speglar den här att driva stora formationer. Det har vi inte riktigt tränat på det sättet som vi kunde under kalla kriget. Det andra av dem jag får, återigen då Patrik får prata om vad hjärtat är fullt. Och det var väl det här att våra krigsförband då, att de är fastställda. Förr i tiden var det glasklart en brigad, det var 72 stridsvagnar. Nu har vi inte riktigt fastställt hur många. För att under årtionden av besparing så har Försvarsmakten tvingats att spendera mycket tid på att definiera vårt problem. Så fastställd krigsorganisation, det är jätteviktigt. För då vet vi vilka volymmål vi kommer att behöva jobba mot också. Och sen, det står i proppen också bara då att Försvarsmakten ska någon gång mellan 32 och 35 då leverera upp till 12 000. Så vi har inte gett upp målet med 32. Och jag hör ju vad riksdagen säger också. Kan vi nå 12 000 till 2032 är den första och välkomnar också. Jag är bara försiktig med att jag inte vill skapa så mycket gap mellan expectations och capabilities. Vi har gjort det alldeles för mycket i försvarspolitiken. Och därför vi hör samma. Det var Försvarsmakten sa i sitt underlag.
När vi lyssnade på ÖB igår så lät det ju väldigt positivt gällande personalsituationen. Det är ju oerhört höga rekryteringssiffror till officersprogrammet och vi hörde också att det var väldigt låga siffror som lämnade myndigheten. Samtidigt så vet vi ju att många går väldigt tungt. Försvarsmakten har oerhört lojal personal, vilket är en tillgång men inte alltid helt förenligt med det berömda livspusslet. Hur går det egentligen med att bygga en organisation som inte bara har tillräckligt med människor på pappret utan dessutom har personal som håller under den ganska långa och tunga period vi har framför oss?
Man lyssnar på din intervju med ÖB också. Jag vet att ni hade så ÖB kan prata med mycket större precision och pregnant och auktoritet på personalfrågor än vad jag kan. Mitt mål är ju liksom utgångspunkt av att riksdagen sätter balans mellan mål och medel och ser till att Försvarsmakten har förutsättningar att genomföra försvarsbeslutet. Men det jag märker och hör nu ute på förbanden, det är precis det du säger, att det är väldigt många människor som går väldigt tungt just nu och att man har också att det finns en byråkrati och förvaltning som är rätt så krävande att hantera och att man också finns skäl att se över en del av de här reglerna som styr en hel del av verksamheten. Jag får till mig varje dag hur krångligt och komplex prio är och liksom en hel del effektiviseringar. Det i någon mån administrativ skottfältsröjning har jag också fått mig till livs och hört. Och ytterst är detta ett uppdrag för ÖB att kunna verkställa. Det ska inte jag som politiker gå in och, men jag känner igen den problembeskrivningen du ger. Sen är det en styrka för Försvarsmakten då ändå att det var bara 2% då som jag förstod som lämnade. Och det är ju en spännande miljö om man vill arbeta i situationer av tillväxt. För växer, det gör Försvarsmakten ordentligt och kommer rätt så stora ekonomiska medel.
För samtidigt så vet vi att det har funnits i alla fall en viss frustration inom politiken att de satsningar man försöker göra på personalen kanske inte nödvändigtvis alltid kommer just personalen till del. Börjar det finnas en öppning där? Eller?
När delegationen av arbetsmarknadsparter har vi sedan 1994 och den i grunden tror jag ändå känner oss väl. Vad vi gjorde i förra försvarsbudgeten var att vi överförde ju 700 miljoner från ett anslag till från 1-3 till 1-1 för att det skulle finnas ett utrymme för
arbetsmarknaden. Då bara förklara, vad är de här siffrorna?
I den förra budgeten så överförde vi pengar från materiell till förbandsverksamheten så det skulle finnas ett ekonomiskt utrymme för arbetsmarknadspartner och kunna satsa på löner och villkor. Men vi ska inte gå in i och spesa hur de ska användas. Men det är väl det jag kan säga kopplat till den frågan.
En annan fråga vi diskuterade med ÖB, det är ju situationen för de ändå ganska många, framförallt officerarna som ska ut i NATO-tjänst nu. Och att det har funnits, även inom andra myndigheter, det är väldigt stora skillnader i villkor för utlandsstationering beroende på vilken myndighet man arbetar i. Och ibland kanske villkor som är utformade efter en annan tid vad gäller till exempel yrkesarbetande partners och barn och så vidare. Finns det några planer på att titta på detta mer övergripande?
Ja, ledsen, det låter lite avvaktande, men det är ju arbetsmarknadsvillkor och det är villkor som Försvarsmakten och Officersförbundet och Reservofficersförbundet får komma överens om. Det blir fel. Jag är bekant med problematiken. Jag har följt upp det. Men det är ett arbetsgivaransvar så att jag ska faktiskt inte gå in i den frågan. Men jag är bekant med problematiken.
Annars lär du ju kunna hamna i KU för ministerstyre.
Så det har hänt förr. Men inte för mig än, men det är säkert bara en tidsfråga när jag är med på den här podden och säger en massa vidlyftiga saker. Så.
Men jag tänker, om man tittar lite framåt, för att några diskussioner som har varit efter försvarsbeslutet, även om det är en månad sedan det togs, så är det ju, vi upplever det som på många sätt eller överspelat, men delar av det i alla fall. Men att där finns ju en diskussion om hybrid och där har ni ju svarat här ganska tydligt. Det finns en diskussion om drönare som har kommit efter försvarsbeslutet ganska mycket. En tredje sån diskussion som ni inte har berört här, det är ju en fråga om luftvärn. Och där kan man väl säga att det finns ju, om man ska uttrycka med fragment av en ökning i försvarsbeslutet, men det är liksom lite brigadluftvärn och det är framförallt väldigt lite volymmässigt. Om de andra frågorna har ni ju lite berört här på konferensen. Vad tänker du framåt om frågan om luftvärn?
Man får utmana det lite grann. Det är inte bara brigadluftvärn utan det är ju handburet luftvärn till armén och amfibier.
Men det är lite Patriot och så. Men det är lite Patriot. Ja. Mängden är för liten.
Det behövs mer. Och utan att gå in på operationssekretess och capability targets så finns det väl skäl till att det finns ett antal europeiska initiativ nu då på luftvärnsområdet som vi också tittar på möjligheten att kunna göra tillsammans med andra. Och det är väl kanske man kan tänka sig att capability targets kan ha rätt så höga ambitioner på förekommande anledning just när det kommer till luftvärn. Nu har ju gjort det här valet. Liksom, luftvärn använder man för tre syften. Man antingen skyddar kritisk infrastruktur, befolkningscentra eller Försvarsmaktens förband. Och nu har vi gjort det här valet med brigadluftvärn att vi måste ha till förbanden. Liksom, förbanden är en förutsättning för Sveriges överlevnad. Det är liksom den prioriteten jag har gjort. Sen visar ju för kriget i Ukraina att Ryssland urskillningslöst angriper civila mål och produktionsförmågan på den ryska sidan när det kommer till långräckviddiga system varit rätt så imponerande, tyvärr får jag erkänna. Sen det finns det ju, vi är ju del av ett antal, vi gick i det som heter ESSI då, ett tyst initiativ som vi går in till. Det finns nu tankar inom EU att man ska utveckla Air Defense Shield. Jag tror att vi kommer att se flera av de här initiativen, och jag utesluter på intet sätt att vi har möjlighet att gå in i dem. Det vi gjorde då, bara för att ta ett exempel, bara så att man inte bara stirrar sig blind på liksom försvarsbeslutet, det var ju när vi gick, Sverige gick in tillsammans med fyra andra länder inom, och använde NSPA för att köpa gemensamt 1000 luftvärnsrobotar för Patriot-systemet. Det är ett sånt sätt som vi kommer att behöva jobba, och jag tror att vi kommer att behöva jobba mer på det sättet för att stärka.
Men jag frågar bara, jämför med Ukraina och erfarenheten från Ukraina, så är den ju väldigt tydlig att den behöver skydda städer, du behöver skydda elsystem, du behöver skydda sjukhus. Alltså ryssarna har ju den typen av måltavlor på ett sätt som kanske inte, jag har helt väntat på alla områden. Nej. Men med det valet man gör i försvarsbeslutet så har man ju inte den möjligheten att skydda Stockholm till exempel fullt ut, eller andra städer om man behöver det. Alltså, kan du se ett tidsperspektiv där i att någon form av, för du behöver ju fler plattformar för det liksom. Alltså,
så är det. Det målsättningen är ju då, som du vet, 2 luftvärnsbrigader, och sen så är det ju navet i det Patriot-systemet som kan hantera ballistiska robotar, och så IRIS-T då, som naturligtvis en form av närskydd till Patriot-systemet. Jag utesluter inte att det kan behövas mer luftvärn än det som det beslut som vi fattade i totalförsvarsbeslutet, men då kommer det behövas mer pengar, och sen får vi föra en diskussion i så fall då med riksdagens partier. Men det är väl någonting som jag kan tänka mig att capability targets kan påverka oss.
Men när vi egentligen vet det, och vi visste ju det redan när försvarsberedningen la sin rapport att vi har det behovet, är det inte en misslyckande för vår beslutsförmåga att vi inte klarar av att ta det beslutet?
Jag tror ändå att man får lite ödmjuk när man fattar ett totalförsvarsbeslut när det råder krig i Europa. Jag var medveten om vad jag sa på presskonferensen. Jag sa att det här totalförsvarsbeslutet, det kan behöva justeras. För nu råder det krig i Europa, och vi har precis gått in i en försvarsallians som kommer att dimensionera och som är i stad i förändring. Och jag ville ta höjd för att det finns skäl att göra det. Men att inte fatta totalförsvarsbeslutet ett år tidigare hade inmätt att vi inte hade stått så starka. Det var rätt att tidigare lägga försvarsbeslutet, men det var ju också därför som det finns skäl att se över och justera det.
Jag tror att vi alla är eniga om att det var rätt att fatta beslutet tidigt. Frågan är bara, borde man inte ha tagit in det här redan där?
Det finns ju förutsättningar att skapa. Ja, jag hade gärna sett mer luftvärn. Det kan jag absolut säga. Det byggde på avvägningar. Och poängen med försvarsbeslutet, det var ju då att det byggde på att ta hela ÖBs militära råd. Och Anders, du sa det väl i, får jag motvilligt erkänna, du sa pengarna kommer 2028. Genom försvarsberedningen så tillförs det ju nästan 100 miljarder mer, som innebär att nu får vi ju då inte 2 riktiga procent 2028, utan vi får det till 2025. Nu valde man ju, dels så kom det ju vissa förstärkningar på luftvärnet genom beredningen, men då handlade det ju framförallt om att skjuta ner drönare med kulbaserade system. Och sen så utesluter jag inte att det kommer att behöva komma mer, men låt oss få capability targets fastställda och veta vad vi ska göra och vad vi ska göra tillsammans med andra, och gärna gemensamma upphandlingar så vi verkligen får ner priset. För priserna på försvarsmateriel har rusat sedan kriget bröt ut, och då vill jag få ner per unit cost. Det är väl ungefär det jag kan säga på något.
Tack så mycket för att du kom hit.
Tack. Tack för att du kom med. Tack.
Vår beredskap är god.
Ja, då har vi nu fått med oss en ny person här. Johan, vad tänker du när du lyssnar på Paul Jonsson?
Nej, men jag tycker att Paul Jonsson var faktiskt bäst under gårdagen till att börja med av alla. Det var väldigt tydligt tal han höll och fullt med realist, och hade ju faktiskt till och med en passus om den amerikanska administrationen som ska tillträda, vilket jag efterlyste häromdagen. Så att han står ju då på en stabil grund när han kommer till den här intervjun och gör ett bra jobb. Han är tydlig, han är öppen, han viker inte för frågor, han är insatt. Så att det är ett bra betyg. Om jag ska vara kritisk mot honom dock, så var det han sa. Så när det gällde marinens fartyg så återföll han i någon slags förvaltnings... Ja, marinen de planerar för Luleå korvett och det ska komma 2030 och sen ska det komma 2035, ska det komma två till. Det är ju inte det tempot vi ser framför oss. Ett tempo där Kina bygger fler örlogsfartyg i sitt största varv än vad hela USA gör. Det är liksom en ny tid och då går det liksom inte att ha det tempo. Han föll tillbaks där tycker jag. Å andra sidan då så har han ju, tycker jag, spelat en stor roll när det gäller den här med drönarsvärmen. Han har ju faktiskt tänkt väldigt strategiskt och sökt ett samarbete med Ukraina. Just på drönarområdet och just på kryssningsrobotområdet. Och det är någonting som vi kommer dra stor nytta av i framtiden. Och det kommer också vara värdefullt för Ukraina.
Om man breddar frågan lite grann kring själva innehållet i det han sa. Den ambitionsnivå han har här. Där har vi också hört från Christopher Cavoli att det här räcker ju inte redan. Så att säga.
Det bekräftar han ju inte. Sen var det väl, och Patrik var ju på den bollen, att kunde man inte tagit det beslutet tidigare. De vet ju vad som ligger i korten. Sen vet de inte exakt vad som görs och så vidare. Men alla har ju öppnat upp för att det här kommer att bli mera. Och då är det ju innan någon har tagit till intäkt vad som händer med den nya amerikansk administration. För då kan ju det här skakas om ytterligare, och den här planen som man nu sitter och filar på med capability target kan ju se helt annorlunda ut om en månad.
Patrik?
Nej, men det är ju den brist på fantasi som har funnits i hela den här processen som vi har ältat till nästan till leda i den här podden som ligger bakom det, och den oförmåga att ta den höjd som läget kräver, säga vilken nivå man ska nå och sedan göra det så snabbt det går. Och istället så blir det oerhört många tusen mantimmar på processer och planer som sedan skrotas och behöver göras om. Det här är ju inte ett effektivt sätt att rusta snabbt.
Sen tycker jag ju att, och det är ju du som har lyft det förslaget, Patrik, och jag tycker att ju mer jag funderar på det desto bättre förslag är det, tycker jag. Det här med att man plockar hit finländska instruktörer som utbildar svenska värnpliktiga. Jag kan inte riktigt förstå. Det var inte så att du menar att de skulle utbildas i Finland, utan de skulle utbildas för Finland. Försvaret av Finland bland annat, och Norrbotten förstås då. Men att det skulle finnas några hinder att finländska instruktörer kommer hit och utbildar svenska värnpliktiga, det har jag lite svårt att se faktiskt.
Jag tror att det var kanske en snabb säkring att han inte kunde svara på hur regelverket ser ut. Men där borde ju då försvarsmakterna i Sverige och Finland och de politiska ledningarna sätta sig snabbt och identifiera vad är hindren och hur kan vi undanröja det snabbt och sedan så bara genomföra det.
Amanda.
Eftersom Sakör Cavioli, general Cavioli då, och minister Jonsson bekräftar ju detta, att det måste ske en markstids uppbyggnad, och då är ju det här, ligger ju det i linje med detta, det förslaget som Patrik kommer med.
Nu är det Amanda.
Tack Anders. Nej, men sen ska vi också i den kritiken vi ser nu, så ska vi ju dels konstatera att det är ju inte bara Paul Jonsson, det är kanske inte ens Paul Jonsson, utan det är klart att han inte kan gå ut och börja kräva 3% utan att det är förenklat i partiet och regeringssamarbetet och såna här saker. Han har nog en insyn i vad som krävs, men det är ju fortfarande ett politiskt spel kring detta. Tyvärr tror jag inte heller riktigt vi är så tunga att det är hos oss den nyheten skulle släppas i så fall. Och likadant det här med utbildningen. Jag tror att det är helt enkelt en för kontroversiell fråga för att han ska kunna bara svara att jo, men det låter jättebra, det ska vi titta på. Och det är ju inte heller enbart, även om det är...
Varför skulle det vara kontroversiellt, menar du?
Därför att han behöver... Vad heter det? Jag tappar ord här. Man blir väl trött av att vara på den här konferensen, kan vi säga till våra lyssnare. Så att om vi tappar ord eller säger fel ibland, så är det för att vi helt enkelt inte har våra hjärnor med oss längre.
Och det beror inte på alkoholintag.
Nej, det har varit väldigt dåligt på den fronten faktiskt. Jo, kontroversiellt. Ja, men alltså, det är oväntat och det är någonting som måste förankras och diskuteras och ses över. Och det är ju inte heller bara, även om instruktörer absolut är kanske den trångaste sektorn i utbildningen av värnpliktiga, så finns det ju politiska beslut, det finns trånga sektorer när det gäller materiel, lokaler och så vidare, och även faktiskt rekryteringen, plikt och prövning. Så att det är inte heller någonting man gör nästa vecka.
Men kontroversiellt, finns det någon som skulle vara emot?
Fast var inte hans poäng att lagstiftningen kunde vara emot? Och då kan man ju som motargument säga att den går ju att ändra. Men det var väl snarare så. Det var väl det att liksom han inte visste hur lagstiftningen förhöll sig riktigt till det förslaget. Jo, men det är ju bara att fråga någon.
Det är klart det finns en kontroversialitet. Alltså det behöver inte nödvändigtvis vara någonting negativt. Men det är klart att det är oväntat och lite kontroversiellt med en lösning som går... Som sagt, därmed inte sagt att jag tycker att det är en dålig lösning. Men jag förstår ju att han inte bara på sekunden kan svara ja och amen. Med tanke på att det är någonting som är hittills oprövat och som systemet helt enkelt inte är uppbyggt för.
Ja. Men vi behöver ju snabbt gå på stigar vi inte gått tidigare. Det har vi ju varit inne på här på konferensen. Så att, jag bara undrade om du hade någon du visste skulle vara emot när du sa ordet kontroversiell.
Nej, inte egentligen. Men det måste ju liksom förankras och diskuteras och man måste ju se över lagstiftningen. För att det borde ju vara relativt lättlöst, men det innebär ju inte att det är någonting man kan starta på måndag. Mm.
Paul, åk till Helsingfors.
Han tog ju upp exempelvis säkerhetsskyddet som ett möjligt hinder. Jag menar, vi har ju finländska officerare både i högkvarteret och på försvarsdepartementet, och det är ju inga som helst problem. Nu kan de ju naturligtvis inte se allt som Sverige har att bevaka, men att utbilda värnpliktiga soldater, det är inte samma nivå på säkerhetsskydd på det.
Men om man tar en lite större fråga, alltså, för det här handlar ju om att få armén färdig till 2030 egentligen, det är väl det som är. Tror ni på det han säger att det här kommer att vara färdigt? Alltså jag tänker, alltså, går det så snabbt att få fram de här sakerna givet de beställningar som nu läggs? För där till exempel, det räcker ju inte med att de finns, de måste vara övade. Det måste vara gärna samövat så att det fungerar fullt ut i alla lägen. Är det här en realistisk tidsplan eller kommer vi att sitta här om några år och så har liksom massa saker bromsat processen? För nu pratar vi om en sak, brist på instruktörer, men jag menar, det finns ju massa andra delar här.
Ja, det finns ju både en ÖB som har lovat att vi inte ska diskutera sån här personlig utrustning som kängor och regnjackor under det här året, att det ska lösa sig. Och det finns ju politiker och myndighetschefer då som har satt sin nacke i pant på att det här ska lösas.
Men tror ni att det kommer att bli så? Eller kommer det alltså kommer det här om man säger nej till liksom de oprövade stigarna nu, lite så. Alltså kommer det att gå att få fram det här till 2030? Johan, kanske den som kan det här bäst, jag vet inte.
Nej, alltså det kommer inte bli lätt i alla fall, det kan jag lova. Utan det är ju alla de här sakerna som överbefälhavaren pratade om igår, att det måste passa ihop. Det måste finnas skjutbanor, det måste finnas instruktörer, det måste finnas ammunition, det måste finnas planer, det måste finnas...
Miljötillstånd måste det finnas.
Så att det, och så man kan öva med andra också, så att det hjälper ju inte att bara... utbilda ett kompani som är jätteduktigt och sen är det ett annat kompani som är bara hälften så bra, och hur ska det då kunna bli en bataljon tillsammans? Det blir tufft, speciellt som jag tror att man inte riktigt har tagit höjd för den här utlandstjänstgöringen som ligger framför oss. Det är nog det som är farligast, tror jag.
Amanda?
Det går väl om man vill tillräckligt mycket. Och det vill nog ÖB och försvarsministern. Men där är väl frågan, vill Svantesson till exempel? Vill länsstyrelserna?
Prestigeförlusten skulle ju vara astronomisk om man inte lyckas liksom få fram det här i tid. Med tanke på alla diskussioner som har varit om de här brigaderna.
Och det talar väl ändå för att det skulle gå. Därför att nu är vi så pass uppbundna och måste liksom rädda ansiktet gentemot NATO. Så att jag tror inte det blir enkelt på något sätt. Men jag har ändå relativt gott hopp om att man kommer göra rätt mycket.
Vad skulle du säga, Johan, om man tittar på de andra frågorna? Vi lyfte en sån fråga, var ju till exempel luftvärn som vi pratade om. Och där känns ju lite som att försvarsberedningen är så förbisprungen så att den är liksom inte riktigt på samma plats längre. när det gäller liksom antal plattformar och liksom täckning över landet och så vidare.
Det blir någon dubblering rakt av, skulle jag tro. Och då är man inte på den bollen riktigt än. Och det kommer ta tid.
Ja,
men hotet, det var intressant, det noterade jag särskilt. Att han sa att operationsplanerna som NATO hade var hotbildsanpassade. Det brukar ju vara en hel del diskussioner kring huruvida man ska ha det eller inte. Jag tycker att man ska ha det. Jag tycker att det är naturligt att man förbereder sig mot olika hot. Och inte. Man ska ha en grundförmåga och sen ska man anpassa den till hur aktuella hotbilder ser ut. Och hotbilder är då inte någonting som händer idag, utan någonting som man ser kommer komma framför sig. Så att, och då innebär det, och jag vet inte om vi ska kanske sammanfatta konferensen strax här. Alltså det finns en sak, det är två saker jag saknar. Den ena saken är att man har fortfarande inte på konferensen behandlat vad kan vi vänta oss av den nya amerikanska administrationen. Det har jag saknat. Det är ett stort tomrum, det är en stor elefant i rummet som man inte pratat. Och sen så får jag inte ihop den här förvaltningslunken som jag vill kalla det för, även om det på sina platser finns innovation och så, och man tar i och så vidare. Men det är ändå en förvaltningslunk. Och sen har man en generalsekreterare i NATO som heter Mark Rutte som står och säger att om vi inte rustar upp så har vi två val i befolkningen i Europa. Det är att lära sig ryska inom 4 till 5 år eller åka till Nya Zeeland. Det är ett ganska anmärkningsvärt uttalande. Och då det är ett ganska stort delta mellan vad generalsekreteraren NATO kommunicerar och vad man ser framför sig, hur det här planlagt snyggt ska liksom gå tillväga om man pratar 2030, om man pratar 2032 och 2035.
Men jag tänkte att vi ska i nästa podd gå igenom lite hela konferensen. Så. Vi gör inte det nu, för nu kommer ni ju bara att fara iväg här in i den. Så att vi återkommer till den frågan i nästa podd. Jag tänkte, är det någon mer fundering som ni hade kring just försvarsministern? Om vad han sa.
Nej, jag tror att vi är rätt trötta i huvudet just nu.
Jag tolkar det som att ni är rätt
trötta.
Vi är
alltså inte trötta på försvarsministern, nej, vill jag bara understryka.
Jag har precis stått på scen när vi spelar in det här med Suonen, men vi tar väl det i nästa podd.
Vi tar det i nästa podd, och grejen vad jag tycker är det viktiga att komma ihåg när man tittar på helheten här och det som är signalerna också från på något sätt egentligen alla talare, men väldigt tydligt när det gäller Pål Jonson, det är att vi har liksom gått från en fas när vi diskuterar väldigt mycket hotbilder, när vi diskuterar väldigt mycket vad bör göras, till en fas när det är en process där saker och ting ska hända. Det finns en förväntan på handling. Och det tror jag speglar lite när han pratar, att det, liksom, det är en leverans Folk och Försvar som han liksom pratar i den kontexten. Och det tror jag skiljer sig när jag tittar på hans anförande nu och hans anförande förra gången och tidigare, så att säga, det här, då är det en sån tydlig skillnad att det är liksom den här leveransperspektivet hela tiden. Allt för krigsförbanden, som de sa på scenen, vilket är lite roligt av många skäl. Men med det så tänker jag att vi lämnar det här. Och sen så återkommer vi i en intervju med Carl-Oskar Bohlin i nästa vända. Så tack för det här avsnittet.
Hej, hej då.
Tack, hej.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.